Då laddar vi upp rejält här i Livslångt den här veckan då ju Musikhjälpen sänds i år från Karlstad. Och igår kväll när det här avsnittet nu publiceras, då klev Linnea Wikblad, Hampus Hedström och Asia Dahir in i glasburen för en knapp veckas sändningar och önskade låtar och inslag och besök och artister som spelar och sjunger och en stor mängd folkbildning. Och så här lät det då igår kväll den 1 december i Sveriges Radio P3, sändningen från Kärlekens torg i Karlstad.
Programledarna står redo utanför dörren, det har blivit dags att släppa in dem i buren. Kärlekens torg! Är ni med? Linnea, Hampus och Asia står som sagt där bak. Vi drar igång Musikhjälpen 2025 nu. Torget! Är ni med? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
Musikhjälpen har sänds i Sveriges Radio och SVT i Sverige sedan 2008. Det är ett nederländskt koncept från början och det är ett nytt tema varje år. I år är det temat alla barn har rätt att gå i skolan. Så ni förstår ju att vi måste prata om detta viktiga ämne även här hos oss i Livslångt. Och när jag nu står här så gör vi det några timmar då innan programledarna kliver in i buren och tillsammans med den första liveartisten då som är Daniela Ratana.
Nej, men vi är på plats i buren, vi är på plats i Karlstad och Karlstad är på plats med oss, eller hur?
Ni är så vackra.
Herregud vad mycket folk.
Musikhjälpen 2025 är officiellt inledd och för att hjälpa oss kicka igång den här veckan ordentligt har vi en av våra starkaste lysande popstjärnor. Karlstad, en varm applåd för Daniela Ratana.
Livslångt, en podd om lärande.
Hos mig för att prata om detta viktiga ämne och denna vecka är Åsa Regner, generalsekreterare i Rädda Barnen. Varmt välkommen hit.
Stort tack.
Vi som ska tacka för att du tog dig tid att gästa oss så här en sån här vecka när jag vet att ni är väldigt engagerade i det här. Hur spänd är du på den här starten om några timmar när du och jag hörs av Musikhjälp?
Jag tycker det är ett väldigt relevant tema och hoppas förstås att Musikhjälpen lyckas, det brukar de, att samla in pengar från engagerade svenskar och det brukar göra stor skillnad, så jag tycker det är väldigt bra.
Mm, ja, för om någon nu skulle ha missat Musikhjälpen, om nu det ens är möjligt, hur kan man beskriva den här veckans bidrag och storhet?
Ja, men det brukar ju faktiskt vara en folkfest fast det alltid är väldigt allvarliga teman som tas upp. Men när man sitter där i buren som jag har haft det förmånen att göra några gånger så är det ju ofta stort engagemang på torget i staden där det äger rum. Där folk liksom verkligen vill visa sitt stöd och engagemang och de har skyltar och ropar och det är musik och sådär. Så det är någon sorts blandning mellan folkfest och djupt engagemang i stora samhällsfrågor som nästan alltid berör barn.
Mm. Och det engagemanget är ju något som jag då kan liksom läsa och veta mig till att du också delar. Du har varit barn-, äldre- och jämställdhetsminister, du har varit assisterande generalsekreterare vid FN och biträdande högsta chef för UN Women. Mm. Så om du får berätta om varför det här är så viktigt för dig, vad som ditt engagemang är där, hur låter det då?
Ja, men jag tror att jag har drivits från början. Jag tror att mina föräldrar inpräntade att om man har resurser, och vi hade inte så mycket ekonomiska resurser, men däremot kanske just utbildningsresurser. Mm. Båda mina föräldrar, även min mamma, var akademiskt utbildade fast de var födda på 30-talet, så just det var ganska ovanligt. Och de inpräntade i oss, eftersom de växte upp under andra världskriget, att efter andra världskriget då när de var tonåringar fortfarande, väldigt viktigt att använda de resurser man har för att förbättra världen. Om det då är att man är duktig på att plugga eller att man är duktig på att organisera och man drivs av en vilja att förändra, om man vill vara politiker eller i en organisation, men gör något. Ungefär så var deras budskap till mig och min bror.
Och vad har det här liksom betytt för dig under dina, de här åren med alla de här gärningarna och kanske just mot barn och unga som du just avslutade att Musikhjälpen ju ofta adresserar?
Ja, men jag har haft två spår som hör ihop ganska mycket. Det är både flickor och kvinnor och deras situation som nästan alltid är underordnad på något mätbart sätt när det gäller löner, när det gäller politiskt inflytande, när det gäller rätt till sin egen kropp och så vidare. Men också barn. Och vare sig vi vill eller inte, höll jag på att säga, så är det ju ofta så att det som händer med kvinnor har stor påverkan på det som händer på barn. Till exempel så har vi nyligen gjort en rapport om barnfattigdom i Sverige, där vi ser att när mammor, ensamstående mammor, har för låga löner, vilket de ofta har i Sverige, är kvinnodominerade yrken, till exempel äldreomsorg, då drabbas barn av det, därför att de helt enkelt inte kan försörja sina barn på de här lönerna. Så det här hänger alltid ihop. Och barns rättigheter i sig är ju liksom grunden för demokrati och för det samhällsbygge som vi vill göra. Och jag brukar tänka, jag hoppas att det stämmer, att jag är konstruktivt arg över orättvisor som finns mot barn, flickor och pojkar, kvinnor, minoriteter. Det är helt ologiskt att vissa grupper ska tryckas ner för att de inte är vita män.
Ja, kunde förstås inte hålla med mer. Ska jag ta med mig det begreppet, låna det? Konstruktivt arg, det kan nog vara bra att vara det. Lite oftare kanske till och med.
Ja.
Men du sa att det var en blandning av folkfest och allvarliga teman så att säga. Och jag sa ju också att det här handlar om folkbildning. För det ser jag och upplever jag när jag alltid följer den här veckan. Hur ser du det? Hur skulle du säga att det handlar om det?
Ja, men det är ju verkligen folkbildning, men också någon form av uppdatering på något vis. Att det här är ju frågor som är aktuella just nu, och då kan man få lyssna på experter som har följt frågorna länge, och då blir det ju folkbildande. Men det blir också någon sorts gemensam uppdatering av att det här är angeläget nu på grund av det som händer i omvärlden eller politiska beslut som har lagts. Så jag håller med om det. Det bidrar ju också just till folkengagemang, och det tycker jag är fint.
Och ibland har vi också en tendens att inte titta liksom ut i världen, utan vi tittar i vår lilla värld, och då kan det här också ju öppna upp då för just alla barn i världen. Och du har suttit i buren, som du sa. Vad har du själv lärt dig, skulle du säga, i Musikhjälpen sammanhang?
Nej, men det är väl just det där. Man kan komma dit och felaktigt tro att man har en stor bild. Men sammanlagt så blir den väldigt mycket större. När man lyssnar på alla experter. Men sen också så är det liksom, jag tycker alltid att det är fint. Eller jag blir rörd av engagemang som människor har med sig. Och många familjer kommer ju ha med sig sina egna barn, och man typ liksom tillbringar en dag där med sina termosar. Alltså, jag tycker det är också så faktiskt som det svenska välfärdssamhället är uppbyggt, att människor tar tid och engagerar sig i frivilliga organisationer eller i politiska partier eller i möten. Det är ju liksom så vi har fått det samhället, som är väldigt gynnsamt för barnen då, får man lov att säga, i grunden och jämfört med andra länder. Alla reformer som vi har ju faktiskt uppstått på det sättet. Så jag tycker att det här är ett bra sätt, ett modernt sätt att kanalisera och synliggöra det här som engagemanget, helt enkelt.
Ja, och som du säger, engagerar du hela familjen. Jag minns när i min hemstad i Örebro, var det för några år sedan, kanske ganska många nu, men då minns jag, mina barn pratar ju fortfarande om detta, och kärlekens träd står kvar där och så vidare. Så det blir ju ett kollektivt minne, som du säger då.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är det verkligen. Men om vi då går vidare till det här engagemanget som i år är det här temat då, alla barns rätt att gå i skolan. Ja. På vilket sätt är ni engagerade och jobbar för detta?
Ja, det gör vi på alla möjliga sätt. Rädda Barnen finns i 120 länder i världen, och den största närvaron nu för tiden har vi då där det, i humanitära områden, och de flesta av dem uppstår ju så att säga för att det pågår krig eller en väpnad konflikt. Det kan också vara en naturkatastrof som kräver humanitära insatser, men just nu så har vi ju tyvärr både fler och allt längre, alltså utdragna väpnade konflikter och krig i världen. Och där ser vi att detta kombinerat med allt mindre respekt för internationell rätt gör att skolor och också sjukhus, alltså väldigt viktig infrastruktur för barn och deras familjer, bombas eller, och angrips avsiktligt. Och det är krigsbrott i sig. Det är också, det finns, FN har 6 olika brott mot barn i väpnade konflikter, och just att bomba skolor och utbildningsinstitutioner och hälsovård för barn är ett av de 6 brotten. Så att vi finns där det här händer och försöker hjälpa till då för att överbrygga bortfall av institutionen, skola eller utbildning, eller förstärka de skolor som finns, eller bygga skyddsrum, eller försöka rekrytera fler lärare, hjälpa till med digitala lösningar om det är det som behövs, eller ha barnpsykologer i skolorna. Det beror lite grann på vad som krävs för just den humanitära situationen.
Ja, såklart. Och jag vet att ni pratar där då om att vi har faktiskt en global utbildningskris. Ja. Så hur skulle du i den här situationen i världen som du just beskrev, vad kan man säga om 2025 barn som försöker gå i skolan mitt i krig och katastrof? Hur ser det ut?
Ja, det ser inte så jättebra ut. En siffra är att under de senaste 5 åren så har attacker mot skolor, lärare och elever i konfliktzoner tredubblats. Mm. Och det handlar om att man bombar, man kan döda eller kidnappa lärare eller elever. Skolor blir förstörda i till exempel flyganfall. Skolor kan också användas på sätt som det inte var tänkt. De kan bli ockuperade av väpnade grupper. Man kan använda dem, det här är hemska saker, men det finns exempel på att väpnade grupper har intagit skolor och utövat sexuellt våld mot elever för att försvaga hela samhällen. Skolor kan också användas så att säga av goda syften, eller jag ska uttrycka mig att man använder skollokalerna för flykting, alltså internflyktingmottagning. Eller som jag såg exempel på nyligen i Ukraina, att man tar emot familjer som har bombat, deras hus har bombats i en annan stad, och så kommer de till en närliggande stad som är säkrare, men där man då utrymmer skolan för att använda det till mottagningscentrum för familjer. Så det finns många olika skäl till att barn får bristande skolgång. I länder som Ukraina, Sudan, många andra platser där det bombas kontinuerligt, så kan det ju också vara så att barn inte kan gå till skolan för att det är för farligt helt enkelt. Och då sitter man hemma eller i sin källare som blir någon form av bunker som man faktiskt inte kan ta sig ur. Mm. Har man tur då inom citationstecken så har man kanske digitala lösningar, men i värsta fall så får man ju ingen skolgång alls. Mm. Det är ganska dåliga förhållanden för barn som lever i krig och konfliktzoner.
Mm. Jag drar mig till minnes att vi faktiskt har ett avsnitt långt, långt bak i poddens historia med en kvinna som från Finland, om jag minns rätt, drev skola över WhatsApp för barn i Syrien. Så det är ju sådana liksom, ja, kreativa lösningar, man får säga, som kan uppkomma i den hemska situationen som du beskriver då. Mm. Och vad skulle du säga då, för det kanske är lätt att tänka att ja, men lärande och skola, det är väl ändå, först är det väl ändå överlevnad och flyktingfamiljerna måste ju ha någonstans att bo, som du beskrev och så. Mm. Vad gör, tycker du, skolan till en sån viktig plats att värna om? Vad är det liksom för trygghet och lärande och framtidstro som också måste värnas i en sån situation?
Ja, man vet ändå ganska mycket om det, och man vet att barn själva, när de blir tillfrågade, så vill de till nästan vilket pris som helst gå i skolan. Och skälet till det är att det är många olika skäl. Att de vill träffa kompisar för att det ger trygghet, och det ger liksom, det gör att man tänker lite på andra saker. Man vill lära sig. Man tycker det är kul och utmanande, och alltså på ett positivt sätt. Man känner själv att det är meningsfullt att lära sig och att gå till skolan. I skolan finns det kanske värme, mat, elektricitet i bästa fall. Det finns också trygga vuxna. Och vi vet att under utdragna krig så påverkas barns psykiska hälsa väldigt mycket. Och skolan hjälper till att motverka det eller jämna ut det. Det är inte det enda som barn behöver, men det är en väldigt central plats.
Mm.
Sen är det ju i förlängningen så att om man har väldigt utdragna krigs- eller andra situationer som gör att många barn inte går i skolan, så är det väldigt dåligt för det samhället i förlängningen. Man har ju utbildade befolkningar av ett skäl. Så skolan är verkligen helt central för barns, det uppger barn själva, men det är också det för ett samhälle.
Mm. Ja, det jag stod just och tänkte på det, vad får det för effekter för det här livslånga lärandet som vi tjatar om så mycket i vårt samhälle, att alla ska lära hela tiden, om man då får det sönderslaget redan i barndomen. Och det var ju det du precis var inne på då, så att säga.
Mm. Det får stora konsekvenser.
Ja. Och ni beskriver också då att om barnen inte får gå i skolan och om de inte sitter inlåsta i den här källarbunken, så kan det finnas andra risker då när de här barnen kanske är ute på otrygga platser. Vad kan hända med dem när de liksom inte är i det här trygga klassrummet?
Det beror ju på vilken situation som råder i de här olika områdena. Alltså i till exempel Ukraina, om man bor i områden som utsätts för bombardemang och attacker ofta, så har ju numera alla enligt lag så måste alla skolor ha skydd. Och då delar man numera upp undervisningen så att det bara är så många barn som får plats i skyddsrummet. Men då vet man att man har skyddsrum där. Det kanske man inte har hemma, till exempel. I andra områden, jag har varit i norra Nigeria som ju är ett område där bland annat Boko Haram och andra väpnade grupper härjar. Där är det ju... Där måste man se till att skolorna verkligen har ett genomtänkt säkerhetstänk. Det är bara häromdagen hörde vi ju att en skola tömdes på alla elever och sen fördes bort av en väpnad grupp. Sånt har pågått under lång tid i Nigeria. Jag har också träffat framförallt flickor som har varit med om fångenskap. Och det är vidriga historier. Så... Men i sådana områden så känner sig barnen säkrare när de väl är i skolan, om det då finns en lärdomar av det här som har hänt och där då skolan lyckas hålla barnen skyddade helt enkelt från de här angreppen. Men många barn kan då känna sig säkrare på skolorna trots allt än i sina byar som kan brännas ner, som kan bombas, dit rebeller kan komma in och skjuta vilt omkring sig. Så skolor kan ha olika funktion helt enkelt i barns liv.
Man kan ju bli både utsatt för övergrepp som du sa då, eller rekryterad till något eller någonting annat som man då inte vill att något barn någonsin ska behöva vara med om. Och då kom du in där på flickors skolgång som du också sa i början har engagerat dig väldigt mycket, och vi vet att den är extra utsatt i många av de här miljöerna. Så vad har du sett, nu berättade du om de här flickorna som var bortförda, men vad har du sett av att flickor verkligen får ännu mindre tillgång eller det blir ännu svårare för flickor just?
Ja, världen har ju satt upp mål för flickors och pojkars skolgång. Och det var ju då, när man satte upp de här målen om hållbar utveckling som går ut 2030, då hade man ju, när man började göra det då vid millennieskiftet, så såg man ju att flickor släpade efter pojkar när det gällde att överhuvudtaget få börja skolan och vara kvar i skolan. Ända till covid faktiskt, så hade det varit ganska lyckosamma ambitioner att få flickor att gå i skolan. Det ökade, ett av de målen som gick allra bäst. Både att flickor började i skolan lika mycket som pojkar och också stannade kvar längre i förhållande till sig själva. Flickor är också ofta väldigt duktiga i skolan, så att skolan liksom är bra för flickor. Flickors möjligheter att delta i sitt samhälle och bestämma över sina egna liv, precis som pojkar, det är väldigt, väldigt viktigt. Sen kom covid. Mm. Då stängde många skolor och en del på ganska ogenomtänkta sätt. Och då jobbade jag på FN när det hände. Mm. Och då såg man att flickor hölls kvar hemma längre än pojkar. Och om skolorna stängde så giftes flickor bort i högre utsträckning än de hade gjort före covid. Därför att det blev ett sätt att klara kanske ekonomin i familjen. Det blev så kallade negative coping mechanisms. Men man såg att det ökade. Och sen har inte alla länder helt hämtat sig från covid. Mm. Och i en hel del länder så utbröt eller intensifierades krig och väpnade konflikter efter covid och ibland som en följd av covid. Och det har då gjort att den här utvecklingen har fått sig en knäck. Men det är viktigt att veta och förstå att det går att bryta dåliga mönster. Det är inte en naturlag att flickor ska bli bortgifta eller utsatta för könsstympning. Det finns sätt att bryta negativ utveckling. Så det är viktigt att världen samlas och försöker bestämma så att flickor och pojkar ska ha så bra skolgång som möjligt, båda två. Mm. Skolan är också viktig för att liksom upprätthålla normer och värderingar som är i enlighet med mänskliga rättigheter, som inte är en västlig fråga. Det är universella, globala frågor. Världen har kommit överens om det.
Vi kommer att tvinga på någon som de inte behöver eller vill ha.
Nej,
men vad har du då sett i den vägen där det går att bryta, som du säger? Vad har du sett för liksom, där det ändå känns som att det finns mening och det går att göra skillnad, så att säga?
Ja, jag har sett många exempel på det i Västafrika till exempel, där könsstympning är oerhört utbrett i många länder. Så finns det en massa olika initiativ där man helt enkelt, det finns olika metoder, men en metod är helt enkelt att man stödjer ledare, ofta kvinnor, men också religiösa ledare i byar, i samhällen, där man helt enkelt kommer överens med dem att det är din uppgift nu att se till att flickor kommer till skolan, går i skolan, inte utsätts för könsstympning, och då kan vi tillsammans jobba för investeringar i din by eller bättre förhållanden så att säga för alla, kanske till jordbruk eller vad det nu är för område. Mm. Man kan arbeta på ungefär samma sätt när det gäller att bryta att flickor blir bortgifta. Det är ju ofta att man också satsar på mammorna. Det kan vara att mammorna får utbildning eller mammorna får stöd för att starta företag eller vad det kan vara, så att de har makt över sina döttrar och söner på ett annat sätt än tidigare. Det finns olika insatser som fungerar. Allt är ju mycket svårare när det är väpnade konflikter. Och det är väldigt dåligt för människor, barn och vuxna, men särskilt barn när krig bryter ut. För då slås mycket av de här goda ambitionerna sönder. Men det finns absolut modeller för att förändra. Det tycker jag är viktigt att påminna om i dystra tider.
Ja, verkligen. Annars går vi rakt in i dystopin allihopa.
Ja.
Jag har tidigare pratat faktiskt även med en annan person som sitter ännu närmare själva Musikhjälpen den här veckan, men också resten av året.
Hej, jag heter Kristina Henschen och jag är alltså generalsekreterare för Radiohjälpen. Så att jag är också insamlingsgeneralen för Musikhjälpen.
Och du har en bakgrund i liksom just det här med att försöka samla in och se till att göra delar av världen bättre, eller hur? Berätta bara kort om det.
Alltså min bakgrund är verkligen inte insamling. Nu har jag jobbat på Radiohjälpen i 7,5 år och jobbat med insamling. Men min bakgrund är inte det egentligen. Jag är både civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med fokus på internationell handel och nationalekonomi. Och jag är även journalist. Så att
Hur blev det så här? Den här typen av uppgifter för dig?
Ja, nej men jag har jobbat med bistånd ända sedan jag lämnade journalistiken på tidigt 90-tal. Så har jag jobbat med bistånd med FN i Armenien, för Sida, och suttit och jobbat i Moskva med mänskliga rättigheter. Jag har jobbat för den fackliga solidaritetsorganisationen och även UD. Och varit ordförande i paraplyorganisationen Concord, ska jag säga, som håller på mycket med EU-policy och är en nätverksorganisation i Sverige för mer än 80 organisationer. Min bakgrund är mycket mer expertbaserad kring biståndet och global utveckling än insamling. Så det här har varit lite nytt för mig. Men det är ju väldigt roligt och det har varit väldigt spännande att se bortom det statliga biståndet. För Radhjälpen får ju inget statliga och söker inte heller några statliga medel och stöd. Och vi får inte heller några public service pengar. Så att vi är helt finansierade av folks enskilda donationer. Och kan vi tillägga att det är ganska få ändå företag som ger oss stöd också. För att vi är väldigt restriktiva och okommersiella med vårt varumärke i den meningen att vi inte lånar ut det hur som helst. Mm. Så att det har varit en liksom spännande resa för mig att sätta mig in i insamling och fantastiskt att jobba med det här.
Med den här bakgrunden, beskriver Radiohjälpens plats och roll och funktion i världen. Hur låter det då?
Radiohjälpen är ju den samordnande kraften för public service insamling i Sverige. Så det är ju bara Radiohjälpen som får göra insamling. Och en av de insamlingarna är ju då Musikhjälpen. Vi är också världens barn. Vi samlar till kronprinsessan Victorias fond där hon är vår beskyddare och Victoria-konserten och Melodifestivalen. Men vår grund är också att vara en humanitär aktör i en allt svår omvärld. Så att när det sker händelser där kriser och katastrofer där våra kriterier är uppfyllda så kan vi gå ut i en humanitär appell. Så att vår roll är ju att vara som en backdonor kan man säga. Att samla in i public service och vara en backdonor till de projektorganisationer eller de partnerorganisationer som sedan söker pengar. Och Rädda Barnen är en av dem som söker pengar. Och det är utifrån strikta kriterier och bedömningar. Så att det är inte alla som söker eller som får stöd. Mm. Men vi är väldigt tacksamma till det de gör. Jag åker själv och som del av mitt uppdrag och besöker projekt. Jag har just varit i Ukraina här i oktober. Förfärligt läge och besökt tre viktiga barnprojekt och jag har också innan det i september varit i Honduras och besökt ett projekt som nu vi har visat filmer igår kväll, igår och kommer vara under Musikhjälpen veckan när det handlar om barn som föder barn och det faktum att abort är helt förbjudet och att de förlöser barn så unga som 11 år. Och det är alltså totalförbud för abort oavsett skäl. Oavsett om man har blivit utsatt för incest, om man har blivit utsatt för övergrepp eller våldtäkt eller vad det nu handlar. Även om det är risk för moderns liv så är det är medfört att kvinnor inte har rätt att bestämma över sin egen kropp. Och det leder till en hög dödamödlighet eftersom abort i sig inte minskar när det blir förbjudet utan det bara flyttar. Liksom under jord kan man säga. Och blir oerhört farligt.
Det finns ju så stora och många behov där ute. Som också handlar då om barn till exempel. Som man skulle vilja möta. Men när du då åker runt eftersom du nämnde det. Kan du berätta liksom vad det är du upplever och känner. När du ser de här liksom situationerna och miljöerna. Men också när du ser att det faktiskt går att göra lite grann när man jobbar till exempel med Radiohjälpen då?
Nej men jag möter ju väldigt mycket barn eftersom vi ser ju oss själva som en barnrättsorganisation i stor utsträckning. Både internationellt i vår verksamhet och även nationellt där vi har det här stödet via kronprinsessan Victorias fond och fokus på barn med funktionsnedsättning i Sverige. Nej men det jag möter är ju liksom modiga, starka liksom individer och målgrupper som verkligen vet vad de vill och verkligen kan. Liksom, och det här är ju väldigt viktigt för oss också i vår kommunikation. För att vi vill visa barn och deras föräldrar och familjer som aktörer som kan förändra sina egna liv. Och vi tror ju väldigt starkt på det. Vi vill absolut inte visa bilder på det inom bistånd eller liksom inom insamlingsvärlden kallar man det för white saviorism, att vi kommer här och ska rädda någon, utan vi vill visa barn och deras anhöriga och människor som vi har förmånen att få stödja som aktörer och starka individer, och vi vill förmedla också hopp och kraft i det. Sen ska jag ju tillägga att det är klart att jag blir förtvivlad när jag åker till Jemen i krigets Jemen, hungerkatastrofens Jemen, eller när jag besöker Gaza, eller när jag nu senast i Ukraina och förstår hur de barnen mentalt försöker överleva så många år av rysk invasion. Så att det är, naturligtvis blir man varje minut och varje sekund man träffar de här barnen och hör deras berättelser också förtvivlad över att världen är som den är och bristen på globalt ansvarstagande och bristen på vuxenansvar. Så det här har vi ju mycket kvar att göra.
Vad ger dig mest hopp mitt i den där förtvivlan i det du ser och med de här aktörerna just?
Nej, men det som ger mig hopp är ju liksom målgruppen, att det är just människor som drömmer om någonting annat som alla. Det finns en stark identifikation, tänker jag. Jag tänker på de här flickorna som vi träffar i Honduras. Och vi har själva liksom 50 år nu av fri abort i Sverige. Vi vet att det går att göra någonting annat. Vi vet att den här sexualundervisningen som projektet då för ut i skolor, den mån det går, och den otroligt farliga kampen som förs för fri abort, som också blir allt mer inskränkt och hotad runt om i världen, inte minst på bristande finansiering, att jag känner mig väldigt trygg i att det är en viktig och görbar rörelse som vi kan stötta. Och det ger mig väldigt mycket hopp att så många är engagerade och att så många vill vara med. Och att vår egen historia, jag tänker på alla barns rätt att gå i skolan, men jag tänker på den lilla delen med skollunch till exempel. Hur avgörande det var när man förstod det i Sverige. Jag kommer från, alltså jag har landföll i en by som var en av de första i Sverige att erbjuda barnen skollunch. Och de är ju väldigt stolta i den här lilla byn, det här landstället, för att de säger att vi var först och vi förstod. Det här la grunden till hela vår liksom industrialiseringen, hela utvecklingen vi har haft. Där barn kan gå i skolan och ta till sig kunskapen och liksom få energi. Och också, det kanske för många barn har varit deras enda mål mat. Mm. Så att jag tänker att vi har mycket att hämta i vår egen liksom historia som kan motivera oss. Men också många människor och många unga som vill göra skillnad. För vi liksom lägger örat mot marken, vi med Gatan Galen, Musikhjälpen. Men det bygger helt på att människor själva vill engagera sig. Vi ger ju bara ett verktyg som den här digitala insamlingsbössan. Mm. Här startar upp en bössa och vi är ju över 2400 bössor startade redan innan Musikhjälpen börjar. Och det är ju för att folk vill engagera sig. Det är ingen som tvingar någon här. Mm. Så det ger mig jättemycket hopp. Och det är ju fantastiskt att folk också har så här galna idéer. De är liksom alltså så roliga. Jag kan få liksom så här rysningar på armarna liksom när jag sitter så här. Jag sitter själv också och bidrar och godkänner bössor. Det är ett administrativt verktyg där vi har ansvarig skrivare. Vi måste liksom kolla igenom så att inga kränkande bilder och kommentarer och så. Men liksom att man ser hur liksom klasser och lärare och liksom skolkuratorer och liksom alla de här människorna som verkligen sliter i sin vardag runt om i Sverige, de gör också det här för de tycker att det är viktigt.
I fjol samlade Musikhjälpen in över 60 miljoner kronor, den näst högsta summan någonsin på temat alla har rätt att överleva.
Känns det att vara tillbaka här i början? Alltså, nu är det tredje gången jag gör det och det är lätt att bli lite kaxig om man är så.
Ja, men den 1 och 7 december kommer glasburen stå på Stora torget och det är faktiskt första gången som den värmländska metropolen står
där. Men sen vet jag ju också att när torget här sen är fullt och gröna lampan lyser och vi är on air, så vet jag ju att det blir jättepirrigt även för mig såklart.
Och då gick du in där på årets tema då, alla barns rätt att gå i skolan. Och i det här då, att det finns så mycket behov att möta och så. Vad gör att det här är så liksom avgörande och viktigt så att ni har landat i det temat i år?
Precis, vi har ju haft det som tema 2011 och 2016, så det blir tredje gången Musikhjälpen tar upp alla barns rätt att gå i skolan. Även om det har varit lite så här tweakar på temana tidigare med flickors rätt att gå i skolan och barn i krig, deras rätt att gå i skolan. Men alltså det handlar ju om att barns skola är ju mycket mer en utbildning. Barns skolgång är ju, särskilt om barn lever i kris och krig, kan ju vara den enda trygga platsen för ett barn. Det kan också vara den enda gången ett barn får en skollunch. Det kan definitivt vara en nyckel till ett liv där man tar sig i fattigdom och ett helt samhälles utveckling. Så att för oss är det här väldigt spännande tema för att det har så många dimensioner och är så avgörande för vår framtid helt enkelt. Att barn får utbildning och att barn kan tillgodoägna sig det. För det handlar också om att skolgången måste vara kvalitativ. Mm. Väldigt många barn som går i skolan kan inte, har inte förmåga att tillägna sig det. Sen är ju såklart vissa barn mer sårbara än andra. Barn med funktionsnedsättning är alltid ett särskilt prio för oss. Och i många länder så är det ett enormt lidande för de barnen. Man skäms ibland till och med för att ha ett barn med funktionsnedsättning. Och det är ju naturligtvis helt fel. Men det beror ju på okunskap. Så att där tror jag, vet jag att vi kan göra mycket. I alla våra projekt så inkluderar vi människor med funktionsnedsättning. I skolgången handlar det också om barn, alltså flickor som kanske inte fortsätter skolan. Till exempel för att på grund av bristande menshygien och bristen på toaletter som går att låsa. Mm. Brist på rinnande vatten. Och också en osäker väg till skolan. Det som vi mötte i Honduras, det var ju också att barn så fort det blev känt att de var gravida, även om det inte syntes på dem, de här alltså 11, 12, 13, 14-åringarna, så fick de inte fortsätta skolan. Och det var inte så att det var en lagkrav att de skulle sluta, men det var sånt stort stigma. Att de var liksom tvungna att hoppa av. Och vi vet ju alla hur svårt det är att få in barn igen. Efter de har hoppat av. Så att.
Och då beskriver du väldigt mycket liksom den här kraften kan man säga i Musikhjälpen. Och en vecka då jättemånga samlas i Sverige kring det här. Och det förekommer väl också i andra länder vad jag vet. Och där den här viljan att göra någonting och att samla in och som du säger all kreativitet kring det syns. Vi jobbar ju mycket med lärande i den här podden. Vad tycker du att det här betyder för liksom alla vårt lärande om de här frågorna och de här temana som ni väljer?
Men vi är också väldigt, dels vill vi prata gärna om engagemanget för insamlingen. Och i det finns ju också en viktig folkbildande aspekt. Så att där kommer ju lärandet in. Och jag tror att särskilt eftersom vi har förmånen att nå alla våra unga. Vi vet ju det också när vi gör liksom analyser av vem som har skänkt Musikhjälpen. Att vi når ju verkligen, vi är unika i Sverige. Att vi når den målgruppen vi gör och i den utsträckning vi gör. Så är det ju ett väldigt fint tillfälle att lära. Jag tror också att det är, eftersom det är så glädjefyllt och liksom, det är coolt och det är attraktivt för unga att se det som en lärande resa. Alltså, de skulle ju aldrig säga det på det sättet såklart. Men vi ser det så, eller jag ser det så. Och jag tror också att den här läranledningen som Utbildningsradion har tagit fram kan användas även efter Musikhjälpen. Den här handledningen fanns ju också på förra årets tema. Så att det finns ju liksom mycket att ta av här i det här sammanhanget för lärande och för barn och unga.
Och vad skulle du till sist då, Kristina, säga att du hoppas på nu under veckan av den här Musikhjälpen-magin? Vad kan vi tillsammans åstadkomma under den här veckan?
Ja, men för mig är det viktigt att alla engagerar sig på det sättet de gör. Jag känner att det skulle kännas så här enkelt och bara, ni måste engagera er på Musikhjälpen. Jag tänker så här, för mig är det viktigt att folk känner gemenskap och liksom kan samlas kring någonting. Det är en hopplös värld på många sätt. Vi kan erbjuda liksom att man stannar upp och kan känna den här stora kärleken som finns på Kärlekens torg. Sen hoppas jag att alla kan engagera sig på det sättet som passar dem. Oavsett om det är Musikhjälpen eller någonting annat. Och bidra till det vuxenansvaret, till det globala utvecklingen och det globala ansvaret. Även på det lilla planet. Vi har många barn som behöver hjälp och stöd och råd också i vår närhet. Så att allt det man kan göra som medmänniska för barn är liksom fantastiskt.
Jag har ett resultat, vill ni ha det?
Ja tack!
Hur mycket drog vi då in? i Musikhjälpen 2025s allra första Swish Flashmob.
Alltså jag är så spänd.
Det blev 562
549
kronor!
Vad säger du?
En halv, över en halv miljon kronor på vadå? Fem minuter?
Alltså Sverige, Karlstad, Värmland, tack!
Så lägger man den. Så lägger man den! Vi är i Värmland! Det är Musikhjälpen 2025!
Tillbaka till dig, Åsa Regner. Apropå det, gå tillbaka till den här veckan med Musikhjälpen. Vad kan det vi samla? Det är ju alltid, man försöker slå rekordet i insamlade medel från förra året. Och det har man väl lyckats med, tror jag, de flesta år. Men vad kan det i praktiken då innebära om vi engagerar oss den här veckan för barns skolgång och välmående, tror du?
Ja, man kan göra väldigt många olika saker. Man kan stödja själva skolorna förstås, beroende på vilken situation man befinner sig i. Man kan stödja att barn kan komma till skolan på ett säkert sätt. Man kan stödja lärarna, att man kan ha mer lärartäthet trots krig och konflikter. Man kan stödja säkerhet runt skolorna. Man kan stödja insatser så att inte barnäktenskap blir ett alternativ för familjer eller byar och samhällen. För att under krig, inte bara under covid, så ökar tyvärr barnäktenskap ofta. Därför att man ser det som ett sätt att försörja sig om familjens försörjning kanske har försvunnit. Eller åtminstone att man blir av med en utgift som man ser det. Vilket förstås inte är ett bra resonemang, men det är ett resonemang som ofta kommer igen när ett samhälle drabbas av kris. Jag tror också i Ukraina, som vi ju är nära oss och som ju Sverige är väldigt engagerat i. Jag var där nyligen i östra Ukraina, som ju tyvärr utsätts för upprepade attacker av Ryssland i deras fullskaliga invasion. Och där har barn själva ger bland annat Rädda Barnen råd varje kvartal om hur det humanitära biståndet bör utformas till utbildningssektorn. Och de är själva, och de har också gjort en ganska stor undersökning, jag tror med 5000 barn i hela Ukraina, och där fångade de in att barn vill gå i skolan, de vill ha bra utbildning, de vill bli läkare och advokater och sjuksköterskor och allt vad det är, veterinärer och allt vad det är de vill, men de har samtidigt hela tiden någonstans på axeln att, ja men om mitt land är övertaget imorgon, varför ska jag då gå till skolan? Alltså den här känslan av att kriget ändå alltid kan sätta stopp för allting. Och rädsla, hopplöshet och så. Det gör någonting med barn. Och jag tror därför att avancerade insatser som Rädda Barnen och andra barnorganisationer har och vet hur man gör, att man stärker sådana och inte tycker att det är en lyx i en krigssituation. Alltså psykologiskt stöd till barn är också väldigt viktigt.
Och hur kan vi, hemma har man ju ibland situationen med barn som inte vill gå till skolan. Av olika grad och olika allvar då förstås. Men som kan känna, åh nej, och allt det här med proven och så. Om vi vänder perspektiven hemåt, hur kan vi engagera alla våra barn i den här veckan förstås? Där man liksom, som du säger, det kanske är lättare då. Men att förstå den här vikten och att kanske också kunna dra sitt strå till stacken så att säga.
Ja, alltså jag uppfattar att barn är väldigt empatiska och barn har väldigt lätt för att ta in och känna empati och sympati med barn i andra länder. Så jag tycker att det är viktigt att prata med barn om att det är så här utan att på något sätt skuldbelägga. Jag tror också att det är viktigt, och det är väl en uppgift för vuxenvärlden att tala om varför utbildning faktiskt är obligatoriskt. Det finns ett skäl för det. Att om man inte går klart skolan så finns det större risker än om man gör det, och så är det ju i Sverige, att det bästa man vet, att liksom en grund för framgång i vuxenlivet är att man går ut med både grundskole- och gymnasiebetyg i Sverige till exempel. Och det är ju ett tråkigt sätt att uttrycka det på, men man får helt enkelt berätta om det på ett sätt som gör att det blir roligt. Jag tror kanske också att man kan utan att skrämma barn, tydliggöra att det finns barn som kämpar för att ens få gå till skolan utan att det svenska barnet... Alltså det är väl klart, jag har dagar när jag inte vill gå till jobbet, så jag går ändå. När jag är utarbetad eller jag är småförkyld eller jag tycker att nej, inte det här mötet nu igen. Alltså det är lätt att förstå att det motståndet finns. Men den här frågan är ju lite större. Alltså att utbildning är en tillgång, den är till för barn, det är bra för barn att få ha tillgång till kompisar, till kunnande, till lärande, att det liksom är en möjlighet senare i livet. Jag tror också, det finns ju barn i Sverige som har antingen själva eller i sina familjer en bakgrund där det här är mycket närmare, alltså att man föräldrarna eller man själv kanske flydde från en krigssituation. Och så jag tror också att i många skolor så finns det ju liksom väldigt, är det här en mycket mer levande del av skolbilden. Och jag var senast i en ganska liten stad i Skåne och pratade med flickor med flyktingbakgrund som vi var otroligt taggade på skolan. Ja. Och jätteduktiga och skulle liksom, de hade hela planen klara för sig, olika liksom akademiska examen som de ville ta just för att de var nu i ett land där de inte skulle behöva springa undan väpnade grupper eller bomber. Så det finns, liksom, finns ju många olika bilder här.
Ja, otroligt fin den bilden. Okej, avslutningsvis då Åsa, när vi nu står inför den här veckan här och man kanske ibland känner i den här stora världen som vi sa, som kan kännas dystopisk, att men spelar det någon roll vad jag gör? Så vad kan du skicka med till alla som lyssnar som också har med det där hoppet att göra då? Vad spelar vi alla för roll i det?
Ja, det spelar alltid roll vad man gör, och demokratier är sådana. Demokratier är folkstyre, det innebär att ingenting händer om vi inte engagerar oss. Det är hela grejen i modellen. Och när det gäller förbättringar och utveckling, som till exempel att allt fler flickor går i skolan i världen, det beror faktiskt på att människor har engagerat sig för det. Det är oftast barnorganisationer, barnrättsaktivister, flickaaktivister, kvinnogrupper. Alltså det är de som har gjort att den här utvecklingen sker, därför att de är duktiga på att lägga lagförslag som de tvingar politiker att ta och så vidare. Det är så utveckling sker. Det lönar sig alltid.
Och med de medel vi kan samla här så får man en hjälp på vägen i det då.
Så är det.
Kommer du besöka Karlstad under veckan?
Nej, det är en kollega till mig som kommer att delta i år. Vi har ju många kollegor som jobbar i det här. Så att, men jag är väldigt glad och stolt att Rädda Barnen är med.
Engagerad i år igen. Ja. Stort tack för att du var med oss, Åsa Regner, och berättade om detta och om den här viktiga veckan med Musikhjälpen, och framförallt om vad vi då kan bidra med i världen för att stödja barns rätt att gå i skolan. Tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med. Ja. Hej.
Hej.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.